Vi ska läsa ur andra Timoteusbrevet. Kapitel 2. Ja visst, vi kan sätta oss i mitten om ni känner för det. Andra Timoteus kapitel 2, vers 1-7. Det står: mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Jesus, Kristus Jesus. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Lid också du som en god Kristi Jesus soldat. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. Den som tävlar får ingen segerkrans om man inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar hårt bör vara den första som får del av skörden. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Ja, så som jag sa, den här predikan kom lite snabbt in på. Och jag hade en 12 timmar eller någonting på att förbereda. Så om det är några ställen som jag inte riktigt hänger med, där ni inte riktigt hänger med, så får ni fråga efteråt. Det gäller naturligtvis när jag predikar annars också. Hänger ni inte med så får ni fråga efteråt. Men jag vill ta er till en text idag som ligger väldigt varmt om hjärtat. En text om en ung kyrkoledare som uppmanas att ta evangeliet och gå ut till en fientlig värld och lära personer som har korsat min väg. Lära dem att ta evangeliet vidare till andra. Det är ett lärjungaskap. Och den här texten är en text som personer som har plöjt ner många timmar i mitt liv har värderat högt. Och jag hoppas och tror att det är en text som vi som församling kan anamma på ett alldeles särskilt sätt också. Men innan vi tittar på den här texten så behöver vi lite bakgrund till stycket. Det är Paulus som skriver sitt andra brev till sin vän och medarbetare Timoteus. Paulus sitter här fängslad i ett romerskt fängelse. Det är andra gången Paulus sitter fängslad av romarna. Vi ser i slutet av apostlagärningarna att Paulus sitter i husarrest. Det är det sista som händer. Och efter det så blir han släppt. Och han sticker iväg på en missionsresa i Europa och Asien igen. Och det har nu lett att han har kommit hela vägen till Rom. Och där sitter han nu fängslad. Och så det ser ju inte så bra ut. Men det ser inte så bra ut i andra delar av hans liv heller. Vi får reda på i kapitel 1 att alla i Asien har vänt sig bort ifrån Paulus. Och vi vet också, eftersom det här redan har hänt, att Paulus sitter och väntar på sin avrättning. Det finns inget som ser speciellt bra ut ur ett världsligt perspektiv. Paulus vet nog att han kommer att dö. Så han skriver ett brev till Timoteus. Timoteus verkar vara en person som Paulus har mycket förtroende för. Vi kan läsa i verserna 3-5 av kapitel 1. Att Paulus säger så här: jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Så Paulus har fått alla i Asien emot sig. Men det finns fortfarande Timoteus. En person som är värd att uppmuntra och lägga tid och energi på i en värld där alla andra har lämnat honom och kyrkan. Han uppmuntrar Timoteus att göra allt han kan för att bestå provet inför Gud. Som en arbetare som inte behöver skämmas utan som rätt delar sanningens ord. Står det. Och Timoteus, han var en ung man. Han var runt 35. Och man kan tänka att det är inte så ungt. Men Paulus, han ber honom att till exempel fly ungdomens onda begär, säger han. Och han uppmuntrar honom att inte låta folk förakta honom för att han är ung. Så Paulus ser honom som ung, 35 år gammal. Jag är 35. Jag kan tänka mig att Hans tycker att jag är ung. Men Timoteus i alla fall, han var inte bara ung, han var också sjuklig. Han var en sjuklig yngling. Paulus ber honom på ett ställe att dricka vin för hans mage och hans återkommande sjukdomars skull. Det är lite roligt, han har blivit utsedd av den romersk-katolska kyrkan till skyddshelgon för dem med mag- och tarmsjukdomar. Tycker det är roligt, det finns skyddshelgon för allt. Men i alla fall, Timoteus, han var ung och sjuklig. Men inte bara det, han var också ganska blyg och tillbakadragen. Kanske till och med lite feg. Så Paulus pushar honom lite i första kapitlet när han säger i vers 7. Gud har inte gett oss modlöshetens eller feghetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så han som pushar honom, för Timoteus, du är lite feg. Men gå ut i kraften, kärlekens och självbehärskningens ande. Så när vi nu går in i den här texten så vill jag att vi håller i tanken att Paulus skriver till en ung, sjuklig och feg man för att sporra honom att sprida evangeliet. Och vi tittar på texten igen. Och vi börjar med att säga att jag har delat upp den här predikan i tre olika delar. Den första delen handlar om att hämta kraft i evangeliet. Den andra delen att vara trofast mot evangeliet. Och den tredje att vara en soldat för evangeliet. Och vi börjar med den första punkten, hämta kraft i evangeliet. Paulus börjar med att säga, mitt barn, hämta nu kraft. Och här, nu, alltså efter det vi har sett i kapitel 1, att alla kristna i Asien har fallit bort, så säger han, nu, hämta kraft i den nåd som finns hos Jesus Kristus. Under den här tiden när brevet skrevs så var de kristna inte speciellt omtyckta i omvärlden eller i regeringen i Rom. Vi ser att Paulus sitter i fängelse och han blev senare dödad genom halshuggning för det här budskapet som han spred. Och det var inte bara han. Alla apostlar utom Johannes dog martyrdöden på ett eller annat sätt. Och det slutade inte med apostlarna heller. Hela kyrkan var förföljd. Deras budskap var inte okej i den tidens samhälle. Och de blev straffade på ett sätt som var typiskt för den kulturen. Romarna, de kastade kristna till vilda djur i Colosseum. De använde dem som facklor för att lysa upp Rom på nätterna. Och man var liksom helt utestängd från samhället. Man fick inte inneha politiska roller eller högt uppsatta jobb. Och därför, för att det var svårt att vara kristen, så började folk lämna kyrkan. Paulus säger här att hela Asien har lämnat honom. Och det är naturligtvis en liten överdrift. Men många lämnade kyrkan för sånt som inte var evangelium, men som gjorde deras liv lite lättare. Och det är inte så där jättemycket som har hänt på den fronten. I Sverige så blir vi inte dödade. Men i resten av världen så är det inte lika bra. Vi har ju sett när ISIS tar fram att kristna får lida martyrdöden fortfarande. Våra bröder och systrar som dödas för deras tro är jättemånga i världen. Och det börjar bli lite komplicerat i västvärlden också. Här i Sverige så finns det problem så fort man står upp emot någonting som majoriteten har bestämt. Har du försökt någon gång att uttrycka till exempel att det bara finns en väg till Gud på jobbet? Hur populärt är det? Har du nämnt Bibelns syn på äktenskap någon gång? Bibelns syn på sexualitet? Kanske? Abort? Ja, vi har många ämnen där man inte gör det lättare för sig om man uttalar dem. Och i Storbritannien och USA så har vi också sett ett antal högprofilerade fall där näringsidkare har velat stå upp för det de tror på och blivit bestraffade för det. Vi har till exempel en tryckare som har vägrat trycka politisk propaganda för någonting han inte tror på. Och eftersom han har vägrat så har man anmält honom för sexuell diskriminering, för att det har att göra med äktenskap mellan samkönade. Och vi har också sett i Storbritannien att folk som har stått och predikat evangelium på stadens gator har blivit tagna av polisen och satt i fängelse. Och naturligtvis så reagerar kyrkan på det här. Och vi ser i vår tid samma problem som det här Paulus uttrycker, att många lämnar kyrkan. Eller att många kyrkor glider mer och mer in på samhällets sätt att tänka. Här i Sverige så kan det ju bli extrema konflikter även inom församlingar när man uttrycker saker som man kan tycka är ganska klara i skriften. Vi har ju biskopar och präster i den här stora nationella kyrkan som inte ens tror att Gud finns. Och än mindre tror att hans bud är värda att följa. Så vi befinner oss i en tid där det är lättare att sitta tyst i båten än att sticka ut huvudet för evangeliets skull. Min svärfar sa en intressant sak för ett tag sedan. Han sa att vi kristna i den före detta kristna västvärlden lever i en oregelbundenhet i historien. I alla länder, i alla år sedan kristendomen föddes, har kristna blivit förföljda och marginaliserade. Det normala tillståndet för den kristna kyrkan är förföljelse och marginalisering. Men vi i den här världen där protestantismen fick fäste för 500 år sedan, vi har levt i stort sett förskonade från det. 500 år. Och vad min svärfar säger är att vi borde sluta ta den här oregelbundenheten i historien för givet. Allt tyder på att det kommer inte bli lättare framöver. Och så vi får förbereda oss på det. Men vi går tillbaka till texten. Så i ljuset, ska vi se. I ljuset av den här förföljelsen och det resulterande avfallet så säger Paulus inte att vi ska följa strömmen och göra det lätt för oss själva. Utan tvärtom säger han, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Jesus. Han säger till den här unge, sjuklige och timide Timoteus att vara stark i den kraft som finns i Kristus. Inte hans egen styrka, utan den kraft som står att finna i Kristus och hans evangelium. Den nåd som finns hos Kristus är den nåden som hade kraft att frälsa oss. Eller hur? Det är evangeliets kraft. Och Paulus säger i Romarbrevet 1:16, jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Men då kanske ni tänker, som Timoteus kanske också tänkte, men jag är inte en sån där som står upp för något och får folk emot mig. Jag är ju svensk. Jag hatar konflikter. Och jag är svag. Jag är inte en sån där stark person som Paulus var. Men då ska ni veta att det var inte Paulus heller. I andra Korintherbrevet kapitel 12, vers 9 och 10 så står det så här. Men han, alltså Gud, svarade mig och sa, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Och så säger Paulus, därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Det är ingen överraskning för Gud att vi är svaga. Det är ingen överraskning att vi inte kan göra någonting i vår egen styrka. Det är ju därför frälsningen kommer av nåd. Eller hur? Det står i Efesierbrevet 2, 8-10. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så han har gärningar som är förberedda för oss att vandra i. Och det ska vi göra i hans kraft. För vi har ju precis som Timoteus fått kraftens ande och inte feghetens ande. Och vi ska få kraft att göra de här gärningarna när vi vandrar med honom. När vi överlämnar oss själva i vår svaghet till Jesus i bön, till hans ord och genom hans folk, så kommer hans kraft att visa sig i våra liv. Och den här kraften kan visa sig på många olika sätt. Det kan vara jättestora saker. Då tänker jag reformatorerna, de vände hela Europa upp och ner. Hela världen upp och ner. Eller William Wilberforce kanske ni har talat om. Han jobbade enträget för att, och han lyckades också med att avskaffa slaveriet i Storbritannien. Men det behöver inte bara vara de här stora sakerna. Det kan vara de här sakerna som man inte tänker på, men som du ändå är rädd att göra. Det kan vara att stå upp för Kristus i din familj. Att förkunna evangeliet på jobbet. Att sticka ut huvudet och ställa dig upp i båten när det behövs. Eller att älska någon som hatar dig. De här grejerna kan ses som små saker, men det krävs likväl hans kraft i vår svaghet. För evangeliet är inte bara Guds kraft för frälsning, utan också en förvandlande kraft som kan få till och med den minst gudfruktiga människan att bli mer och mer som Kristus, till att göra de goda gärningar som han har förberett för oss att vi ska vandra i dem. Och det är den här kraften som Paulus vill att Timoteus ska hämta i evangeliet. Låt det vara sant i våra liv också. Att vi hämtar vår kraft i evangeliet. Det var punkt 1. Att hämta kraft i evangeliet. Punkt 2. Var trogen evangeliet. Paulus säger, du har hört om mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska undervisa andra. I stort sett så säger Paulus till Timoteus, låt inte det här budskapet dö med mig. Nu är det ditt ansvar att föra det vidare. C.S. Lewis sa en gång att kristendom har, om den är falsk, ingen som helst betydelse. Och om den är sann har den oändlig betydelse. Det enda som inte kan vara sant om kristendomen är att den har en måttlig betydelse. Och vi vet ju att evangeliet är sant. Och vi vet därför att evangeliet är oändligt betydelsefullt. Annars är det lika bra att bara kasta det på skräphögen, eller hur? Och då är det viktigt att det är rätt budskap som förs vidare. Paulus säger här att Timoteus ska vidarebefordra, eller vidareförmedla till andra, det budskap som har förmedlats till honom. Och om vi läser apostlagärningarna så känner vi nog igen Timoteus namn lite grann. Han var ju med Paulus på ett par missionsresor och måste ha haft väldigt mycket tid att lära sig från honom. Så Timoteus visste vad Paulus talade om. Det var inte så att han hade hört någon sak någon gång. Och att han sedan försökte liksom sitta och tänka igenom vad var det nu han sa. Utan Paulus hade spenderat jättemycket tid med Timoteus. Timoteus var Paulus lärjunge. Och det Paulus nu säger är egentligen att nu är det din tur att göra det jag har gjort. Gå ut och gör lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar och så vidare. Paulus skickar vidare budskapet lite som en stafettpinne. Och det här budskapet som Paulus skickade till Timoteus har gått som en stafettpinne vidare hela vägen tills idag. Och du som sitter här fick den stafettpinnen av någon. Och du ska också föra den vidare. Och det är viktigt då att den här stafettpinnen vi lämnar efter oss, det evangeliumet vi predikar, är det rätta. Det spelar ingen roll hur många vi har i vårt lag som springer om pinnen är fel. Vi vill ju liksom inte bli diskvalificerade på slutet. Om vi tittar på kyrkor genom tiderna som har gått fel, så blir det som katastrofala konsekvenser över tid av att ett annat evangelium än det vi har i Bibeln predikas. Vi ser stora massor av folk i den romersk-katolska kyrkan som vilseleds av ett falskt evangelium av gärningar. Vi har mängder av folk vilseledda av framgångsteologins gurus och den här falska evangeliet om löften om framgång och rikedom. Vi ser många kyrkor som predikar ett falskt evangelium där synd inte finns och därför nåden inte behövs. Det är tom nåd. Och vi ser också att vi börjar släppa på Bibelns läror på punkt efter punkt efter punkt. Och snart så har vi en hel massa folk som springer med fel stafettpinne. Så vi måste lägga manken till och lära oss vad evangeliet faktiskt är, så att vi kan skicka vidare den här stafettpinnen. Men jag tror inte egentligen att den största problematiken vi har idag är att vi håller i fel pinne. Jag tror att problemet i den svenska kristenheten är att vi inte skickar den vidare. Som en stafett blir inte vidare lyckad om pinnen stannar någonstans. Om man nöjer sig med att få höra evangeliet och bli frälst och man blir glad och så sitter man resten av livet varje söndag i kyrkan utan att skicka den vidare. Vad är det för lopp vi springer då? Det är inte det vi har blivit kallade att göra. Tvärtom så vill vi bli kallade att göra lärjungar. Och texten vi tittar på säger att vi ska anförtro evangeliet åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Och det här gäller inte bara ledare i församlingar. Det gäller dig. Du är kallad att undervisa andra. Och om du är medlem här så har du lovat att i församlingsförbundet så står det, du har lovat att i Guds kraft så gott du kan att bruka vårt mått av kunskap till att vägleda varandra, andens gåvor till nytta för varandra, Kristi ord till att undervisa och förmana varandra, allt i vår gemensamma tjänst att bygga upp varandra till andlig mognad. Det är vackert, tycker jag. Så det är alltså vårt jobb att hjälpa varandra att skicka vidare rätt stafettpinne. Och det var min andra punkt. Var trogen evangeliet. Och min tredje och sista punkt. Var en arbetare eller var en soldat för evangeliet. Jag vet mycket väl att det inte är lätt att vara en bibeltrogen lärjungaskapande lärjunge idag. Jag vet att det kan leda till lidande och förlust. Inte bara när det gäller tid och energi, men också när det kommer till kanske status på jobbet, anseende hos kollegor och i familjer. Och Paulus, han talar om det här i nästa vers. Han säger till Timoteus: lid också du som en god Kristi Jesus soldat. Han verkar tycka att det här med att lida för evangeliet är någonting som man borde förvänta sig. Och faktum är att Bibeln lovar det. Om vi står med Kristus så kommer vi att lida. Och det måste vi göra. John Stott, anglikansk pastor från England, sa en gång att det första som kännetecknar kyrkan, det är kärlek. Det andra är lidande. Den ena är en naturlig konsekvens av den andra. En villighet att lida bevisar kärlekens äkthet. Och C.S. Lewis, han sa någonting om lidande också. Han sa att problemet är inte att några fromma, ödmjuka och troende människor utstår lidande. Utan problemet är att några inte gör det. Lidandet är något viktigt som vi får räkna med som kristna. Och om det är så att vi inte lider för vår tro, så kanske vi bör fråga oss varför. Så Paulus kallar Timoteus att lida som en god Kristi soldat. Och sen går han vidare och så talar han om vad en sån här soldat ska kännetecknas av i verserna 4-6. Och han illustrerar det här med tre olika bilder. Så han säger att en god Kristi Jesus soldat är som en riktig soldat, en idrottare och en jordbrukare. Och den första då, den riktiga soldaten, det står att ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. Så det första Paulus säger är att vi måste vara fokuserade på vår uppgift. Att inte bli insnärjda i en massa annat som är oviktigt när vi är soldater. För en soldat är målmedveten och fokuserad så att det som behöver göras blir gjort. Det betyder inte att en god kristen måste vara liksom heltidsanställd i en församling och hålla sig utanför världen. Men det betyder att vi ska vara fokuserade på den uppgiften vi har. Det är så lätt att bli distraherad av annat. Speciellt av alla de goda gåvor som Gud ger oss. Eller jag vet inte om ni känner till Amy Carmichael. Hon är en känd missionär från Storbritannien som var väldigt intressant att läsa om. Men hon sa så här om Guds goda gåvor. Hon sa: jag njuter av Guds gåvor, men jag håller dem i en öppen hand. Så att om Gud behöver ta dem ifrån mig, så behöver han inte bända dem med fingrarna på mig. Vi behöver som kristna lära oss att leva i den här världen utan att leva av den här världen. Vi kan njuta allt det goda som finns här. Men vi får inte börja leva för njutningarna. Vi får inte tappa fokus. Fokus är på Kristus och att få hans folk att växa. Nummer två är idrottaren. Paulus säger så här: den som tävlar får ingen segerkrans om man inte följer reglerna. Den här andra bilden då säger att en god Kristussoldat följer reglerna. Han tar inte genvägar, för då kan han inte vinna. Men det finns mer i det här. Alltså när den här texten skrevs, så var reglerna för en idrottare mer än bara att du måste springa på din bana. Spring inte över linjen, då blir du diskad. Det var inte bara det här att du får inte lägga hästskor i din boxningshandske. Det är fusk. Utan de här reglerna hade jättemycket att göra med hur man uppträdde runt tävlingen. Liksom hur du tränade, hur du uppträdde runt om. Innan en olympiad så var idrottaren tvungen att vara på plats en månad innan spelen började, för att träna inför spelen. Och då skulle han uppföra sig propert. Han skulle äta rätt och en massa andra sådana här regler. Så en idrottare var tvungen att vara disciplinerad både på och utanför träning och tävlingsarenan. Så det Paulus säger här är att en god Kristussoldat, han är disciplinerad och han följer reglerna. Han tränar rätt och han föder sig liksom med rätt saker. Han följer Guds regler. För precis som att en idrottsdomare har regler om hur en viss idrott ska fungera, hur den ska utövas, så har Gud regler för hur hans lopp ska löpas också. Och om vi löper till slutet på det loppet enligt hans regler, så vinner vi vår segerkrans. Och det tredje som står om en god Kristi soldat är den här bilden av en hårt arbetande jordbrukare. Det står: jordbrukaren som arbetar hårt bör vara den första som får del av skörden. Så en jordbrukare, han känner årstiderna. Han sår i rätt tid, han vattnar i rätt tid. Och han skördar när det är dags att skörda. Och han jobbar hårt med det. Och precis som jordbrukare så ska vi så, vi ska vattna och vi ska skörda. I första Korinthierbrevet 3, verserna 5-9, så talar Paulus om precis den här bilden. Han säger: vad är Apollos? Vad är Paulus? Jo, tjänare som har fört er till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något egentligen, utan det är Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Och om det då blir frukt av det slitet vi lägger ner, så kommer den frukten genom att fler själar lovprisar vår Herre. Och kanske är det så att vi inte ens får se det arbete, det frukten av det arbete vi har lagt ner. Jag läste om en amerikansk missionär som hette Adoniram Judson. Jag tror att han nog var en av de första amerikanerna som åkte ut som missionär för länge sedan. Och han åkte till Burma. Och han jobbade hårt där under många långa år. Och under tiden så översatte han Bibeln till språket där. Och han predikade evangeliet troget. Jag vet inte hur många år det var, men många, många år. Och när han dog så sägs att han hade sagt att det finns tre kristna i Burma. Under alla de åren han hade sett tre komma till tro. Och inte långt efter att han hade dött så stängde Burma sina gränser och var stängt jättelänge. Och det fanns liksom ingen möjlighet för kristna missionärer att komma in dit igen. Det var slut. Johnson hade jobbat hur länge som helst. Tre personer hade kommit till tro. Folk trodde att Johnsons arbete hade varit i stort sett förgäves. Men när Burma öppnade upp sig igen, när man kom in i Burma, så visade det sig att det finns en burmesisk kyrka. En inhemsk kyrka som har Herrens ord på sitt eget språk. Och den levande kyrka med tiotusentals kristna som lovar Herrens namn i det landet. Adoniram Johnson själv, han arbetade hårt med att så och vattna, men han fick inte se mycket skörd. Men nu har det visat sig att hans arbete gav mer frukt än han hade kunnat tänka sig. Och han kommer att vara den första som får del av den skörden. Och vi får tänka likadant. Att vi gör det vi kallade till för att vi vill ära Gud. Kanske får vi se frukt, kanske får vi inte se frukt. Men en dag så kommer vi att träffa alla dem, den frukten som vårt arbete har gett i himlen. Så det är det här som en god Kristussoldat är lik. En god Kristussoldat är lik en riktig soldat som fokuserar och gör det han ska. En idrottare som följer reglerna och tränar och gör rätt för sig. Och en jordbrukare som arbetar hårt med det som Gud har gett oss att arbeta med. Så nu kommer vi inför landning då. Vi har gått igenom texten och kommit fram till att vi som är svaga i oss själva kan hämta kraft i evangeliet till att föra vidare det sanna evangeliet till lärjungaskapande lärjungar genom att vara goda Jesu Kristus soldater. Det är lätt att lyssna på en sån här predikan och tänka att oj vad mycket saker jag måste göra. Men kom ihåg då det första. Hämta kraft i den nåd som finns i Kristus Jesus. Vi kan inte göra det här i vår egen kraft. Det är helt omöjligt att göra det här i vår egen kraft. Och frågan är ju då, hur blir vi goda Kristi Jesus soldater som är trogna hans evangelium och hämtar kraft i hans nåd? Jo, Hebreerbrevet säger, tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. Nu säger jag inte ta efter mig, utan de personer som har lett er till tro, personer som ni ser det här är gudfruktiga människor, härma dem. Paulus säger ju också i Nya testamentet att titta på mig och härma mig. Som lev i gemenskap. Se varandra och härma det som är gott. Ta efter deras tro och härma dem. Lär av dem och bli deras lärjungar. Jag tänker att det kan vara hjälpsamt att tänka efter eller tänka igenom lite frågor så här på slutet. Vem har du tagit emot evangeliet från? Vem har lämnat stafettpinnen till dig? Och hur kan du hjälpa dem att hjälpa dig gå framåt? Och vem har du lett till evangeliet? Och hur kan du spendera tid med dem så att de kan växa? Om du känner att du skulle vilja ha någon person som skulle gå igenom en bibelbok med dig, fixa då så att ni kan träffas, kanske enskilt eller i grupp. En gång i veckan, varannan vecka, en gång i månaden. Ni kanske jobbar nära varandra. Träffas på lunch en gång i veckan och gå igenom en bibelbok. Läs och tala. Eller på kvällar om det är bättre. Men försök att tänka på att det finns folk som vill lära sig av er. Och det finns folk som ni har att lära er från. Och det är vårt uppdrag som församling. Att hjälpa varandra att växa. Så låt oss göra det som församling. Låt oss ta det på allvar. Och låt den här predikan bli ett startskott på något nytt där vi anförtror evangeliet till pålitliga personer som i sin tur gör detsamma. Amen. Åsa har en dikt hon vill läsa som passar.
Det är Nils Bolander som skriver så här. Här är jag. Här är jag. Sänd mig. Vart du behagar, tänd mig. Till brinnande dagar. Bruka mig, mästare, hur du vill. Bara jag alltid får höra dig till. Här är jag. Krossa mig om du behöver det. Rädda, förlossa mig från jagets inkrökthet. Sarga mig svårt med samvetets stick. Släpp mig blott inte ett ögonblick. Här är jag. Dränk mig i tjänsternas överflöd. Här är jag. Skänk mig till sist en god, bråd död. Du arbetsgivare, skärp dina krav. Utsliten önskar jag kasta min stav.